Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndagen den 24 mars när vi sätter oss här, men det är med lite mindre känslor än för exakt en vecka sedan, Fabian. Det har varit stendött vad gäller fotbollen den senaste veckan.
Ja, nej, det har inte varit, jag sa det innan, alltså de tidigare uppehållen vi haft, och det ändå varit tävlingslandskamper att prata om med England, men det känns som ett vakuum, och det är nästan till och med så att mitt studs i dojan har lagt sig så här en vecka senare, även om man såklart tänker på matchen. För jag hade ju tävlingsdebut i min löpning igår, för jag pratade om den i 20 minuter nu, eller? Lopprapport.
Alltså 20 sekunder kanske, sen får jag nog rycka detta.
Nej, du slipper. Det var inte roligt att jag löpte premiärmilen i Stockholm. Men det var kul lopp. Det var tufft, men det var jävligt roligt. Det var första gången jag löpte milen på tävling, så det var jävligt kul.
Det är ju första gången på länge också som vi inte ses in person en vecka. Så vi brukar ändå få lördagarna tillsammans. Så jag måste ju, alltså förutom att du har löpt ett lopp, hur har helgen och fotbollsfrånvaron behandlat dig?
Alltså ganska skönt med tanke på att United vann på det sättet man gjorde mot Liverpool, och att man kan gå och liksom bara gnugga på det helt enkelt. Men en bra rutinmässig vecka helt enkelt. Det var väldigt, fick väldigt mycket gjort på jobbet, och sen en väldigt fin helg. Jag åkte upp fredag till Stockholm för att köra en hotellnatt innan natten, och sen åkte jag upp till en nära kompis efter igår och laga middag och drack lite vin. Så nej, men en superhelg med lite ledigt från alla sändningar, så det har varit skönt att ta igen lite helt enkelt. Själv då, nere i Bara!
Jag spenderade 8-9 timmar på ett fotbollsfält igår. Det var fotbollscup, två lag i action, 5 matcher var. Så det var 10 matcher på, alltså eftersom spelarna hade ju varannan match och dessutom lite uppehåll däremellan. Men som tränare så fick jag ju fara och flyga mellan de här matcherna. Så det var 10 raka fotbollsmatcher från 8.30 till 16.00 tror jag, samling ännu tidigare än det. Så efter det så gjorde jag faktiskt något så 60-talistiskt, så att jag kom hem och eller pep direkt vidare hem till en kompis, och istället för att då, det var ju ett Big Nine, ett svårspelat Big Nine, ska man jävla i det sig under gården, men vi la en liten V75 istället. De hade fått göra lite förberedande jobb, och sen gled jag in, och vi levde jävligt fint i 5 omgångar, men när lagom till att hybrisen började slå till, då sket sig såklart allting rejält. Då hade de ju som hade lagt ihop det här systemet. Jag sa till dem också, gör en tv-lapp. Vi ska leva en bit in i alla fall. Sen kan ni börja ta ut svängarna lite mer framåt slutet. Men de hade ju tagit ut svängarna till den milda grad att då hade de ju börjat skita i favoriter och så här. Det gick ju helt åt helvete såklart.
Jag stöttar. Alltså jag kommer ihåg det där under pandemin tror jag. Kommer ihåg när Viaplay körde de här specialsändningarna när det var Liverpool Manchester United från 94 eller vad det var, och de körde en studioinramning runt det hela. Jag kommer ihåg att jag var med två nära vänner som jag brukar ändå kolla ganska mycket fotboll med hemma i Norrköping, och vi gick någonstans och luncha och tog en öl så lite spontant när man fick börja röra sig lite mer ute på, under pandemin liksom sittande, och man kunde ändå gå på restaurang. Sen skulle vi hem och vi tänkte att det där var kul i 5 minuter, men det var ju skittråkigt att kolla på. Sen satt och kollade på den. Vad gör folk som inte är intresserade av fotboll när man har tagit en lunch? Alltså, vad gör de? Alltså, vad gör de en lördag i livet när man inte kan kolla på fotboll 13.30 eller 16.00?
Nej, men alltså den, också bara den här nu, visserligen som sagt, jag spenderade den först på en jävla massa timmar ute på ett fotbollsfält under lördagen, och sen blev det ett par timmar i en soffa, och så fick vi försöka investera lite känslor i det där V75-avgörandet istället. Men också när det inte är någon fotboll, nu binder vi upp oss ganska mycket på lördagarna på det vi gör på plats i Stockholm och sådär, men annars... Alltså timmarna man ändå spenderar med att titta på fotboll, eller i alla fall, och sitter du inte och tittar varje match, du följer ändå med i det, det är ändå lite uppsnack, det händer saker kring fotbollen. Du måste vara alltså det kan man alltid få en jävla fantasyspel till att någon skadar sig eller någonting händer, det är ett resultat i en annan match som påverkar ditt lags chanser framåt. Alltså utan fotboll en helg. Alltså man har så mycket tid över. Alltså jag vet inte hur mycket saker jag har hunnit med idag som... Alltså normalt under en fotbollskalender så hade det här tagit 7 veckor att få ihop det jag har löst på en ledig söndag.
Alltså jag är ganska rastlös av mig, så det är inte optimalt för min persona när man inte har något att göra. Jag blir ganska lätt uttråkad, så det är fan inte optimalt. Men det är skönt att det är så sällan, och det är också skönt att även om du och jag inte brinner för svensk fotboll, så vill jag ändå kolla live när tillfälle ges och liksom gå och kolla fotboll och följa stormatcherna på tv och liksom lyssna på Tuttosvenskan bland annat, som ökar intresset för allsvenskan i stort. Att just när Premier League är slut, då, liksom, då rullar allsvenskan, och sen varannat år har ett mästerskap som kliver in där, så man är ju aldrig helt utan fotboll, vilket är jävligt skönt och tacksamt när man följer internationell fotboll, att du har inte det där hålet som flera allsvenska som vill liksom sätta sig på en hög pedestal och bara säga att all utländsk fotboll är liksom, har ingen själ och att de vägrar kolla på det. För då blir det verkligen ett hål i hela vintern när man mår som mest piss i det här landet med tanke på kylan och mörkret. Så man ska vara tacksam att man har det så fruktansvärt många helger som man har på ett år. Det inser man varje gång det är landslagsuppehåll.
Ja, nej, men verkligen så är det. På tal om matchen du refererade till där och försöken som gjordes under pandemin, det var väl dels som du sa, Viaplay till de här gamla klassikomötena och försökte göra någonting av dem. SVT utgår jag från att det var i alla fall, väl de grävde ju upp hela VM94-arkivet, man skulle försöka återuppleva, alltså, och också där. Det gör sig ju asbra, hela VM paketerat i en timmes krönika. Du får bara målen, avgörandena, känslorna. Men alltså, fy fan vad det var uselt när man skulle försöka investera 90 minuter i det. Alltså. Herrejävla. Alltså, det var så deppigt.
Ja, men jag kommer ihåg den där United-matchen mot Liverpool. Vad är det här? Och det säger ju väldigt mycket att det går inte jämföra. Jag såg i senaste Stick to Football när Roy Keane, de ska prata i början om hur mycket Roy Keane hade gått för idag, och han börjar prata om Nicky Butt och jämför med Kobbie Mainoo och säger att de är på samma nivå. Det går inte jämföra. Alltså, Kobbie Mainoo, 18 år, är bättre än vad Nicky Butt någonsin var för att han spelar i dagens fotboll. Det går liksom inte att jämföra, och det är därför jag tycker att det blir ganska... Alltså, jag vet att man för content, vi också pratar om att vi ska använda lister till att ranka men Premier Leagues bästa 11 och sådana saker, och bästa 11 från topp 6-klubbarna och liknande saker, men jag tycker att det blir så jävla felaktigt att det går inte att jämföra Alan Shearer med Luis Suarez eller Aguero eller Haaland som spelar nu, liksom, det går inte, det blir så fel, och vi är ju en alltså TikTok-trend där sporttouchen är det populäraste som finns, och han gör det superbra, men det är liksom, vem är bäst? Det är det folk vill höra, men det är så jävla mycket mer komplext än att bara säga vem som är bäst. Vem är bäst av Maradona och Messi? Ja, kollar man på stats och allting så är det såklart att Messi är helt överlägsen, men liksom storleken så är liksom Maradona fortfarande uppe där. Nej, fan, vi måste ta oss ifrån det där, även om man lätt hamnar där själv och ska jämföra. Min första fråga till dig är Klopp, men hur högt ska vi hålla honom? För det är dit man går, men det är, samtidigt så jävla uselt och svagt i diskussionsämnen att, att man alltid går dit.
Ja, men som spelare framförallt så blir det ju extremt svårt. För just det där, Premier Leagues bästa elva skulle väl vara det, ja, men optimalt, det skulle vara det tydligaste vi hade kunnat sätta oss här och använda en sån här landslagspaus till att egentligen till exempel grotta ner oss i. Men det blir ju helt omöjligt att göra det utan så extremt, ja, men stabila eller tydliga statuter, att då hade det för det första blivit ganska tråkigt, och annars så kommer vi ändå bara stå och vrida och vända saker och ting mot varandra. Kan man ens jämföra, som du säger, Roy Keane med Rodri? Alltså Rodri är ju antagligen 400 gånger bättre paketerad fotbollsspelare än vad Roy Keane någonsin var. Är det då det vi ska gå på? För då kommer ju alla av generationen dag eller nutid utklassa egentligen alla som spelade på mitten av 90-talet. Men ska vi gå till vad de gjorde på den tiden och sätta det i paritet till någon form av dagens prestation? Så det är ett jävla gissel att försöka reda ut det där i alla fall.
Ja, nej, årets lag, då tycker jag att man, det är nu så här rimliga jämförelser, för de spelar på samma position i samma era och allting sådana saker. Men just den här att jämföra, det är klart att Trent är bättre än Gary Neville, men kolla vad Gary Neville gjorde under så fruktansvärt lång tid och mycket titlar han var. Det är svårt att liksom inte ha honom i ett Premier Leagues bästa lag inom tiderna. Och sen åter kommer vi till det där patetiska att nej, men det drogs en jävla linje. Nu kan jag erkänna det var ju kul liksom när Liverpool inte hade vunnit Premier League, att man drog gränsen där vid 92, men nu när Liverpool har vunnit sin Premier League-titel, så så här, varför ska bara för engelsk fotboll existera 92. Det är liksom, den har ju aning från 1800-talet. Det är så hål i huvudet egentligen. Och ändå så här, det är något man har vuxit upp i, att man bara är van att säga så här med Premier Leagues bästa målskytt. Men fan, varför de andra då? Alltså Bobby Moore, Bobby Charlton, de räknas inte eller?
Nej, och alltså det tog ju ändå ganska lång tid. Alltså man förstod ju inte det, eller jag hängde inte med i det. För ibland pratar man ju om då, ja, men Liverpools bästa spel eller målskytt i Premier League-eran och sådär. Så bara så, ja, okej, men vänta. Vi har egentligen 7 som har gjort mycket fler mål än de här spelarna. Varför pratar vi om den här jävla... Ja, det är en... Eller att det hade väl behövt ett avsnitt för sig att reda ut det. Men på tal om då jippomatcher och matcher som kanske inte gör sig jättebra för 90 minuters ja, men helt högintensivt slaviskt följa av det i alla fall, så spelades det ju faktiskt en match på Anfield den här helgen som jag tror att ingen ändå har missat gick av stapeln. Det var ju den stora dagen för framförallt Sven-Göran Eriksson som fick komma och sätta sig i Anfields dugout och leda Liverpools legendlag mot Ajax dito. Han satt på presskonferens dagen innan tillsammans med assisterande tränare John Barnes. Det var ju även Ian Rush och John Aldrich i det där ledarteamet.
Rövhål har du sagt,
va? John Barnes är otroligt rövhål faktiskt. Jag vet inte, har jag lagt ut texten kring honom i den här podden?
Du kan ha gjort det lite kort. Jag minns att jag gjorde det när vi var inte flygresa med vår danska klopphatande broder som du pratade om. Vi pratade om John Barnes, tror jag. Men ni har haft ett gäng på era träffar, Liverpool-legendarer, och han är väl det största rövhålet, oskönast av alla utan tvekan, va?
Han var i alla fall alltså mest uppe i sin verkligen sin egen röv i alla fall. Han trodde så jävla mycket om sig själv. De flesta som kommer över, och de andra kan få till att en lite äldre generation och skor, alltså, ja, men Phil Neal är ju så här, det är ju gentleman ute i fingrar. Bruce Grobbelaar, otroligt skön gubbe. Han hängde med hem till min polare. Han hängde med hem till min polare Johan Sonesson, som du har bara hört namnet och du vet att man bör fasa bara för att höra hans namn. Bruce Grobbelaar hängde med på en efterfest hem till honom och gick helt åt helvete, såklart. Och Ronnie Whelan också, gammal irländska, otrolig mittfält. På tal om VM94, han är väl mittfältsankare i det 94-laget för Irland. Han tog med till irländsk pub efteråt. Han var ju gud där, så det var ju fribar hela jävla natten också.
Frågar du honom om sexförbudet, Roy Hodgson? Nej, fan, det var inte, de hade Jackie Charlton, så
exakt,
var det.
Exakt.
Roy Hodgson har ju Schweiz, och de har sexförbud.
Vad sa du nu? Schweiz?
Nej, Switzerland.
Hade Charlie Roy Hodgson sexförbud? VM94? Ja. Eller var det Jack Charlton?
Ja, exakt.
Ah, okay.
Nej, det var Switzerland. Ett annat klipp är Bergland. Schweiz.
Schweiz. Perfekt. Det var det Fridolin, va? Otroligt.
Ja, det är Fridolin i en debatt.
Men nej, John Barnes Dammit, när han kom, vi får vända alla som hade kommit till, vi hade haft de här stora träffarna och haft massa legender, alltså 7-8 stycken år efter honom brukar komma, de flesta uppdressade i sina kostymer, de flesta till och med i sin Liverpool-kostym, de jobbar ju som ambassadörer för klubben, så alltså, vi skulle ändå ta emot honom på Kastrup direkt via Arrival, stod där och väntade och letade ju efter, vi visste att nu har han landat, 2-3 minuter här på han väl ut, letade efter John Barnes i en Liverpool-kostym, hittar absolut ingen John Barnes i en Liverpool-kostym, någon som bara fan var det där John Barnes, men han kommer i en mjukis-dress ut på flip-flop, kan det verkligen vara honom liksom, så vi får springa ju efter och bara så, John, är det du? Så han bara, oh, so you don't even recognize me, och sen, okej, det här blev ingen bra start. Sen gick han upp, körde en timme, bad dem att få sina cash i handen och sen en taxi tillbaka till hotellet, så det är, klart man har träffat trevligare. Och jag är ju för ung för att John Barnes ska vara jättestor för mig. Men
jag har aldrig sett honom spela.
Men nej, det har vi inte. Alltså, nu har jag inte ens på rak arm exakt när han slutar, men det är ju där mitten av 90-talet ungefär, så det är inget vi har sett. Han skulle typ kunna varit med i den där matchen som sändes på Viaplay, men det där med att träffa sina legender, om det nu är så, alltså, det kan ju förstöra jävligt mycket om man, alltså om nu John Barnes hade varit min stora gud, och så inser man att han är ju ett as. Alltså det är ju inte kul.
Nej, verkligen inte. Han slutade Liverpool 97, går till Newcastle, gör två säsonger där, 97-99, avslutade Charlton 99. Så det är verkligen, jag var 8 år där så, och 6 när han lämnade Liverpool. Så nej, jag har troligtvis aldrig sett honom spela. Men åter till Anfield och Svennis. Det var fina bilder, framförallt på Svennis och Klopp som kom ut. Och du kan väl dra lite, alltså kort recap, varför Svennis var på Anfield, om det är någon som mot förmodan har missat det här.
Ja, men det har väl inget med. Alltså, det kom ju ut i samband med här för ett par månader sedan när han meddelade det tror jag att han är kroniskt så pass sjuk så att det tyvärr bara är en tidsfråga. Eller det handlar om ett när och inte om ett om. Den här jävla cancersjukdomen tyvärr kommer ta hans liv och var väl i något BBC breakfast typ sammanhang där de pratar om liksom du har fått uppleva allting och men sen började det komma ut att den stora drömmen kanske alltid var att träna Liverpool och sådär, men jag fick ju göra massa annat och Liverpool har alltid varit mitt lag och det började liksom kastas ut lite sås, lite frö där och sen startar väl ganska mycket supportorganisationer runt Liverpool någon form av upprop i alla fall att vad fan, vi har ju en legendmatch här alltid upp landslagsuppehållet i mars. Vi ska göra det för en bra sak. Det är Liverpools Foundation Charities som står bakom allting. Alla biljettintäkter och allting går dit. In med Svennis. Låt han leda det här Liverpool-laget i alla fall till en match. Och där får man ju ge klubben och alla runt Liverpool att man tog tillvara på detta så pass och verkligen såg till att det blev lika delar en otrolig inramning vad gällde Liverpools arbete kring allt man gör i de här frågorna, men att man då dessutom gav Svennis där och jag tyckte det var ju faktiskt kanske det mest känslosamma och det som grep en mest kring detta när han satt på presskonferensen dagen innan och fick då frågan om hur det var någon som frågade honom hur du gör då det här besöket på Anfield. Jag tror han ska göra något liknande kring IFK Göteborg. Jag vet i alla fall att det är någon stor hyllning från Göteborg planerat för honom om det är nu under vårsäsongen i Allsvenskan. Det görs en dokumentär kring hans sista tid i livet men liv generellt också. Så fick han frågan om hur väljer du typ vad du ska göra? För han tackade till exempel när han fick inte ihop det att besöka eller vara på plats England nu när de träningsspelar. Först var det ju mot Brasilien. Det var ju bara timmar efter Anfield-besöket. Men de möter väl Belgien om det är måndag eller tisdag här också. Där han då sa att han har väl inte riktigt valt. Men det som var så häftigt för honom var ju att han får faktiskt chansen att åka runt och få alla de här hyllningarna som man faktiskt normalt får efter att man har dött. För det brukar ju tyvärr vara så med de stora hjältarna att plötsligt så faller de av pinnen. Och då kommer vi på att fan, ska vi döpa om en läktare? Ska vi sjunga den här personens sång? Ska vi ställa oss på torgen och visa vår kärlek? Men det är ju något personen aldrig får ta del av. Så att Svennis i det så jävla mörka och det tragiska att han faktiskt ändå med, utan att då ha någon jävla koppling alls till Liverpool, ändå får den bekräftelsen. Han får 59 000, han får ett jävla publikrekord på Anfield som sjunger ja, men en You Never Walk Alone som betyder kanske lite mer i alla fall just den här gången än vad det gör varje jävla lördags eftermiddag mot Burnley. Och att han då får uppleva det här. Så en otrolig jävla häftig dag på Anfield på alla sätt och vis. Sen var väl fotbollen vad den var, men att Svennis fick det här, det tycker jag hedrar alla involverade.
Ja, det är verkligen jättefint. Men gällande matchen, måste fråga. Såg väldigt många glada och nostalgiska Liverpool-supportrar som fick se Steven Gerrard och Fernando Torres. Är det första gången Torres är tillbaka i en Liverpool-tröja efter flytten till Chelsea? Och är det lite så att tiden läker alla sår, att man bara ser liksom de fina tillfällena och vad han gjorde för klubben mellan 2006 och om det är 2010 när det väl börjar gå ut för egentligen? För aj, fan vad bra han var där, men vad ovärdigt det blev när han och lämna Chelsea.
Alltså det är så otroligt svårt att sitta nu 14 år senare och säga, eller försöka recensera hur man egentligen kände då och varför man typ godkänner att man känner som man gör idag. Jag kan ju bara...
Det behöver man väl inte göra. Man kan väl bara, det kan väl bara vara fint att man välkomnar honom, tycker jag. Alltså det där var ju inte en... Alltså jag skulle aldrig välkomna Carlos Tevez för sättet han gjorde det på. Torres var väl mer liksom... Ja, men han såg inte Liverpool som en utmanare. Han gick till Chelsea för att vinna någonting. Han lyckades vinna Champions League. Sen var det inte hans karriär, men den hade gått ut för oavsett, för att han kände som en, ja, men en spelare som levde på sin snabbhet, som tappade så mycket för att han hade spelat varje vecka ut och vecka in sen han var 16 år i Atletico Madrid och sen till Liverpool och hade problem med hamstringsskador bland annat. Men... ja, alltså det känns inte som att han någonsin har varit respektlöst mot Liverpool heller. Så det, jag tyckte på något sätt att det ändå var fint att se dem tillsammans. För det är ju ett Liverpool-lag som jag verkligen växte upp med som rival också. Jag var på Anfield med min pappa på, vi åkte och kollade på United Porto i Champions League-kvartsfinal 2009 och såg även Liverpool mot Chelsea i Champions League-final när just Torres gör 1-0 för Liverpool. Och det där är ju verkligen ett Liverpool man kommer ihåg. Ett av dem, kanske det Liverpool-laget som nostalgiskt sett, alltså så här, jag hatat dem mest av alla, men att man ändå ser tillbaka på med en värme, en fin jävla rival på många sätt, för att det var ett lag med väldigt mycket karaktärer.
Ja, och det var ju framförallt ett Liverpool-lag som i alla fall känslan var att det var ett Liverpool-lag som hade mer eller mindre samma uppsättning. Det var ju den där 4-2-3-1 med Xabi Alonso och Mascherano bakom en Steven Gerrard som länkade ihop. Nej, det med Fernando Torres. Ja, men det är ju en otro. Alltså, det är ju inte... Det är inte helt fel i sak att det skanderas runt Anfield om the best midfield in the world.
Ja, men Sissoko är med i den låten som förstör allting.
Momo Sissoko.
Gerard Mascherano.
Dirk Kuyt på högerkanten. Albert Riera lite smutsigt in på vänsterkanten. Växlade lite med Josip Enayuno visserligen. Men
det är Insoa vänsterback den säsongen ganska mycket. Eller?
Alltså det var Aurelio. Var ju Aurelio. Sen så kom ju Dosena, har ju kommit 08-09. Han har ju den där marsveckan där han gör mål. Både på Old Trafford och hemma mot Real Madrid. Det är ju otroligt att den veckan hade han kunnat leva på länge. Men nej, men alltså, som, precis som du sa, Fernando Torres, där och då i stunden när man insåg att helvete, han lämnade. Han var ju, alltså, han var ju den stora kärlek. Alltså, fy fan vad man älskar då. Alltså, till och med när han glider, alltså, nu är han en 40-årig bodybuilder i stort sett som glider på sina knä ut mot en kopp. Men när jag ser honom på knäna, Steven Gerrard kommer firande bakom, alltså jag blir kär på nytt.
Han ska inte ha svart hår.
Fast det hade han en liten vända i livet. Men det är klart att han ska ha det lite långa, spretiga, blonda, bara med ett hårband runt. Alltså.
Exakt.
Nej, fy fan. Han hade passat in i Elfsborgs pambandsliga. Otroliga.
Du vet vilket lag ni snodde er Torres sång om, va? Ja, va?
Nej, hjälp mig.
Nej, det var Manchester United.
Okej, okay. Vem hade ni detta på?
When Johnny goes marching down the wing, O'Shea, O'Shea. When Johnny goes marching down the wing, O'Shea, O'Shea. Johnny goes marching down the wing, the threat for them would fucking sing. We all know that Johnny's gonna score. Na 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 na
na na. Jag hoppas Kalle har spunnit vidare på det. Jag bad honom för ett par månader och sen öppnat ett litet sångarkiv och spara ner just bara alla små bitar när du sjunger i podden. Det kommer bli en Spotify-lista att släppa lagom till sommaren sen. Otroligt att ha med sig på sommarens alla fester, tycker jag. Men, nej, men alltså, jag bara för att stänga boken kring det. med facit i hand eller med lite distans till det, så var det ju ett Liverpool där och där. Alltså, som sagt, det gick ju åt helvete eller mer eller mindre för Torres, även om han vann titlar så in i helvete. Och
vad fan hände efter det? Vad fan hände? Får Rafa Benitez alltså, sparken året efter? Och
nej,
han
har ju, nej, alltså han lämnar ju vintern när Roy Hodgson har kört oss ner i botten. Alltså, vi är, alltså Liverpool är på en sån mörk där. Plats. Ja, ja, alltså Liverpool är på en sån mörk plats så det finns ju inte. Alltså vi har året innan sålt, vi har sålt Xabi Alonso året innan, vi säljer Mascherano den sommaren, Torres inser att alltså, vi ligger på 12:e plats och vi förlorar mot Northampton. Jag kan inte vara kvar i det här dysfunktionella laget. Jag spelar, plötsligt så spelar jag med Milan Jovanovic till vänster och har Christian Poulsen istället för Xabi Alonso bakom mig. Det går inte att vara kvar. Så, alltså, man har ju förståelse för det. För jag såg för många idéer. Alltså, de flesta omfamnar fan Torres då med återkomsten till Anfield under gårdagen. Men det var ju vissa som du ändå menar. Han svek oss. Han lämnade oss. Men jag bara sa nej. Alltså, det var vi som hade svikit honom. Vi kan inte förvänta oss att spelare investerar sina bästa fotbollsår i en fotbollsklubb som är så dysfunktionell. Alltså det är ju lite så. Alltså, ja, men man kan ju titta på ett par lag idag. Alltså Chelsea, om de nu hade haft någon större kanske talisman. Alltså, hur länge orkar du vara kvar i ett sånt jävla med någonstans sjöslag till fotbollsklubb? Alltså,
säg som Enzo, om det här fortsätter i 6 år till.
Ja, och, men 3 år till bara. Och så kommer Manchester City och säger, fan, ska du inte komma? Jo, alltså jag får ju göra det. Jag kan ju inte
En sak om det är Reece James eller liksom Steven Gerrard som liksom har anknytningen till klubben via staden och supporterskap sedan barnsben, då är det en helt annan sak. Men folk får inte glömma, och folk får heller inte glömma det här med att vi svenskar är uppvuxna i ett land där alla, alltså där 90% av folk som gillar utländsk fotboll föredrar Premier League över La Liga och Serie A. Men många av de här sydamerikanska länderna och alltså ner mot Spanien, Italien också, alltså de drömmer inte om att spela för Manchester United eller Liverpool, de drömmer för att spela för Barcelona eller Real Madrid, och det får folk inte glömma. Jag vill ju, alltså när jag var 17-18 år och Cristiano Ronaldo var liksom min tonårsidol och min absoluta favoritspelare, jag vill ju liksom inte erkänna för att United var mycket bättre än Real Madrid där, så jag vägrar inse att han faktiskt ville lämna. Vad som då var, vi spelade 3 Champions League-finaler på 4 år och vinner en av dem, att han då vill lämna den klubben för att gå till Real Madrid som hade väl åkt ut i 8-delsfinal typ 6 raka år i Champions League, det vill jag förneka, men man får inte glömma att de här spelarna, de drömmer inte om att spela i nordvästra England, tyvärr.
Nej, så alltså lika sant som det är att nobody grows up to be Gary Neville, så är det ju, det finns ingen i Sydamerika som växer upp och drömmer om att flytta till nordvästra England.
Det där är min, fan fattar inte bättre.
Nej, okej. Okay, han passar. Han är ju mer scouts än scousers, så det passar ju faktiskt honom faktiskt ganska bra. På tal om unga sydamerikaner som växer upp och vill spela fotboll i Real Madrid eller Barcelona, så fick den engelska publiken lära känna ett av de namnen på Wembley under lördagskvällen, om vi ska prata lite engelsk landslagsfotboll. Till slut, Endrick, denna 17-åring, klar för Real Madrid sedan lång tid, men ska väl ansluta i sommar om allt går enligt plan. Fy fan, bara på tal om det. Alltså, Mbappé 99% klar. Vinicius, Bellingham. Alltså, det är inte nådigt. Vilket sexigt Real Madrid. Jag ska inte säga 2.0, för det har funnits 10 000 i olika upplag av Real Madrid, men det är ju på väg att bli något i hästväg när man nu fick den första lilla europeiska introduktionen till denna Endrick också.
Ja, nej, alltså det ska bli kul att se dem. Sen är jag fortfarande sådär att så länge de har Carlo Ancelotti, och jag har jätterespekt av Carlo Ancelotti, men, och man får säga så här att han är en omodern tränare som är mer att han låter spelarna göra sitt och att han snarare leder världsstjärnor, men ta in en Mbappé i det där laget, ta in Endrick i det där laget, sätt dem mot Peps Manchester City i ett dubbelmöte, så är Manchester City ganska stora favoriter lika väl. Alltså, så är det, för att det är ett bättre fotbollslag när de spelar 11 och 11 tillsammans, även om Real Madrid-spelarna kanske är bättre individuellt om du kollar exempelvis. Alltså, det är klart att det är sexer med Vinicius Junior och Bernardo Silva, men om du ska vinna en fotbollsmatch och ha ett lag som ska fungera, så kanske i alla fall Pep Guardiola har Bernardo Silva hellre än Vinicius Junior. Så det ska bli kul att se hur Real Madrid får ihop det där, men som du säger, det är ju otroligt jävla sexigt om vi pratar en TikTok-generation där man snarare håller på spelare än klubbar, så Real Madrid kommer
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Har väldigt många spelare tröjor på skolgårdarna runt om i Sverige, känslan inom ja, det där gänget. Och med Håland, det ryktas ju också, men vart ska han in i det här? Alltså Håland går in i alla lag, men du fattar vad jag menar, att det ju pratas om att Håland har liksom sin väg klar, att han har en klausul efter tre eller fyra år att den kan träda i kraft, att Real Madrid ska gå dit. Men om man har Vinicius som är given till vänster, man har Mbappé som troligtvis kommer spela nia, man har Rodrigo på andra kanten, man har Endrick där också, man har Bellingham som spelar som alltså släpande anfallare. Vart ska Håland in i det här laget?
Sitta bäng. Bra! Svenska landslaget har Gustav Nilsson för att vara karaktärspelare. Real Madrid har Håland sista 12
minuterna.
Sitter
i Håland när de ska grisa.
Fy fan.
Ja, det är så fint. Långt.
Sen tror jag verkligen, och vi ska inte stanna i det, men för en sån som en, alltså gulden då, att få just en Carlo Ancelotti i ett eller två år kanske, som bara är så här, men nu, bara ut och kör. Han spelar, där kan vi verkligen erkänna. Vi brukar ju kunna erkänna, du och jag också, att vi inte har sett varenda jävla La Liga-match eller Serie A-match. Men Palmeiras har vi ju inte suttit uppe nätterna långa och sett. Men här var det ju ett inhopp på Wembley där det var en spelare som... Ja, men som kom med den klassiska brasilianska gatufotbollen någonstans och bara körde sin grej. Det var att lobba den över spelare istället för att försöka vända tillbaka. Det var one touch, det var små klackar, det var allting det där som var den brasilianska fotbollen när man kanske stundt, och alla har väl en period i livet där man förälskas av någon brasiliansk generation, och det här kändes som Brasilien på riktigt. Så att komma in, han hade ju inte passat lika bra att komma in i någon form av processfotboll där du ska bygga genom att överbelasta olika ytor och zoner i alla fall, utan det är nog jättebra att bara få sedlas ut i ett lag med 11 stjärnor där de ska få lösa det på egen hand.
Ja, verkligen. Och Brasilien behöver det, för det är ju kanske det osexigaste brasilianska landslaget i min livstid i alla fall. Så det är ju ett rätt ställe att komma in i. Rafinha rosar inte marknaden i Barcelona, även om man gör okej, så det är bra förutsättningar. Vi kan väl prata lite om matchen. Harry Kane borta, vilket syns hur bra Ollie Watkins än är. Saka, det var ju kul att Gary Neville, jag vet inte, någon spelar in Stick to Football, men de satt och pratade om det här att när United gick för trippen 99 så sa Ferguson: nej, men matchsamlingen, ni åker inte. Alltså så enkelt är det. Alltså jag kommer inte låta er åka. Så han liksom började bråka. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vem det är som är tränare för England då. Och Ferguson bara, nej men de kommer inte åka. Så diskuterar de ju hela den här, ska det vara matchsamlingar mitt i när ligan ska avgöras? Vad sätter du spelarna i för situation när de ska dubbla? Och Gary Neville sa ju det, att det skulle inte förvåna mig. De spelar max första matchen. Troligtvis kommer någon av dem pull out of training och liksom lämna samlingen. Och sen typ så här 5 timmar efter avsnittet hade släppts, så får man upp på Twitter att Saka lämnar engelska truppen av försiktighetsåtgärder. Sen ser man Kane också. Sen ser man Haaland som, jag vet inte hur mycket han spelar, men han klev av någon träning. Bernardo Silva lämnade. Bruno Fernandes lämnade. Så det är så här, så
hela Portugal fick ju ledigt efter att de hade slaktat Sverige. De var så här, det är inte kul att vi har så här bra spelare om vi ska möta så här dåliga lag liksom.
Framförallt spelarna i liksom de tre klubbarna som verkligen slåss om det nu, känns det som att det var väldigt många. Det var väl Gabriel lämnade i brasilianska landslagsgruppen också, kommer garanterat spela i helgen. Så ja, det är ett lite skadeskjutet England, även om det såklart var många bra spelare med. Men vad kan vi läsa av våra EM-favoriter efter den här matchen. Samtidigt som Frankrike, som kanske andra hans, eller som är andra hans favoriter också, åkte på en av tyskarna på hemmaplan, va?
Ja, absolut. Men ställs man mot Kai Havertz, då är det inte så jävla lätt att, att spika igen där. Så han är 2-0.
Sagt hela tiden.
Ja, 2-0 tysken. Florian Wirtz också. Tror du det liksom var dregel i Liverpool-lägret när man redan lägger pusslet att Xabi Alonso ska komma och han ska ta med sig Florian Wirtz när man såg hans 1-0-mål för Tyskland här i helgen? Nej, det, där, fy fan, ja, det är ju det enda som är helt säkert. Så jävla besviken man kommer bli som Liverpool-supporter på tränarvalet. Vad de än väljer så kommer det gå åt helvete nu. I alla fall. Det är ett
spel.
Helt säkert. Men för att prata lite i England så är det ju lite som det är dels delen där Harry Kane, och det är väl inte, det är ju inte, alltså det är ju inte fel att han ska vara jätteviktig, men vi vet hur jävla stor del av Englands mål han gör när han spelar. Han vill ju också i stort sett alltid spela. Han är ju en av spelarna som inte brukar klaga på skador, även när det gäller meningslösa samlingar. Han har ju väl dunkat dit, jag vet inte hur många mål han är uppe i nu, men det är väl så här 80-85% är väl typ att man gör både 2 och 3 och 4-0 målet mot Andorra, för han älskar ju spela. Han älskar ju att göra mål för det här jävla engelska landslaget, och när han då är borta så finns ju inte den referenspunkten, hur mycket man än kan tycka att Ollie Watkins och Ivan Toney och vad de nu än heter håller hög kvalitet, men det är inte Harry Kane. Men sen tycker jag problemet i det här engelska laget, och det är väl uppenbart att det är hur fan de ska få ihop fyrbackslinje med ett centralt mittfält. Och det är oundvikligt att det kommer också vara Jordan Pickford som är målvakten. Jag tror de kommer hitta lösningen framåt. Harry Kane kommer till 99% spelas, såvida inte något allvarligt händer honom skadebässigt.
Är inte det här, Robin, med målvakten? Alltså jag har verkligen köpt argumentet att Jordan Pickford inte ska spela. Vi har haft Nick Pope som har gjort väldigt bra säsonger först i Burnley och sen även visat att han håller på högre nivå i Newcastle, kvalificerat sig för Champions League förra året och kanske framförallt förra året att det fanns väldigt mycket argument för att Ramsdale skulle ta den där platsen. Men just nu Ramsdale sitter på bänken, spelade en match mot Brentford, gör en dundertavla. Nick Pope är skadad. Nej, alltså finns
Pickford
inget där bakom.
Nej, alltså Pickford ska ju spela.
Han är ju, nu är han ju given. Man har ju kunnat argumentera, det finns ju det här, han har gjort det bra i landslaget som de kör med, alltså som alla svenska spelare under Janne hela tiden har varit. Nu har de inte gjort det bra på senaste 3 åren, men du fattar parallellen. Det är samma med folk som sitter att Braithwaite ska spela och sen skulle fan heter han, nu tappar jag namnet, som spelar i Milan.
Fikayo Tomori.
Exakt, att han ska spela. Men du kan skratta åt Harry Maguire. Du kan skratta hur han rör sig, hur han för sig. Att Kalle Walker rensar en boll i huvudet på honom. Att han har haft det jobbigt i Manchester United. Men likväl är han bra i engelska landslaget. Och det måste man på något sätt ha respekt för också.
Ja, nej, absolut. Det jag är osäker på är om det är tillräckligt bra. Nu var det Maguire och Stones. Kyle Walker startar ju till höger. Han linkar ju av efter 20 minuter.
Chilwell är så dålig alltså.
Ja, och det är ju ett problem. Så nu får vi väl se var Luke Shaw kommer vara fysiskt när vi väl kommer fram till ett EM. Och jag är ju inte lika säker på Luke Shaw som ändå ganska många är. Att när han är skadefri så håller han tillräckligt hög kvalitet. Jag vet inte, men den där vänsterkanten defensivt i England är ett orosmoln, tycker jag. Och att Jordan Pickford är ohotad detta är också ett problem. För han kommer inte avgöra matcher på egen hand de få gånger det skulle behövas.
Men Kobbie Minogue, bättre på 15 minuter än vad Conor Gallagher är på 75. Lämnar jag okommenterat. Får du lägga ut texten?
Nej, det vet jag fan om det. Jag vet inte heller.
Nej, men
det.
Han är så bra. Han är så bra. Det är en fuskspelare.
Jag läste något reportage om att både han och väldigt mycket folk från, det var den här Hamilton, det var väl den här ytterspelaren i City som kom fram, bollkallen som gjorde inhopp i Champions League, gjorde väl mål direkt också. De är ju en drös Manchester-bördiga spelare nu som kommer fram via att de vid sidan av akademifotbollen då i City och United respektive har spelat för Manchester Futsal Club också. Så de är ju futsalspelare. Alltså,
det syns fan på Kobbi har mycket sulor alltså, som man kör.
Det är ju extremt mycket sula, vändning och sätta ut bollen igen. Och det kanske kommer vara på väldigt låg nivå. Så har jag en futsaltränare här i min närmare omgivning. Så jag tycker att alla spelare bör spela futsal. Jag köper inte helt det faktiskt. Men Kobbie Minogue, han valde futsalhållet i alla fall.
Men kommer du, om vi liksom spolar fram 20 år i tiden, hur många avsnitt av Rule Britannia har vi gjort då?
Vad gör vi? Vi gör våra 120 per år kanske med de två i veckan plus lite specialer. Så,
ja, nej, så det blir ett gäng när vi sitter där om 20 år och jag frågar dig om det största du har upplevt på plats när du har spelat, när du har liksom fotbollsupplevelse genom tiderna, och du säger då att jag såg världens bästa fotbollsspelare genom tiderna göra sin Premier League-debut i början av december på Goodison Park. Folk pratar om Garnachos bicicleta, men jag såg Kobbie Menous första Premier League-start och det är jag väldigt stolt över.
Ja, alltså, var det hans Premier League-debut?
Ja, eller start debut.
Ah, okej, okay, första start. Okej, okay, han hade gjort några inom. För han var ju skadad länge, men det kändes ändå som att han hade gjort lite.
Tämligen övertygad om att han startade. Alltså, han kom in och spelade typ så här någon 10 minuter för säsongen eller skit.
Nej, men jag kommer köra...
Jag absolut inte i huvudet.
Nej, man har ju suttit med många speciella människor på pubbarna runt fotbollsarenor i sina dagar. Men då hade vi någon Liverpool-legend vi satt på, och så satt vi och pratade, och så blev det ju a walk down memory lane. Och så nämnde man någon match. Man nämnde någon final. Man nämnde var man ens svarade, så han bara, I was there. Så när någon säger, den här Kobbie Mainoo, minns ni när han slog igenom där hösten 2023 mot Everton? Han bara, I was there. Så då, jag tar med mig den. Jag ska bygga på att jag var en av dem som fick uppleva det live.
Vill du veta en sak, Robin? Han gjorde ett inhopp förra året, spelade exakt 10 minuter som jag sa. Så hade rätt. Det skulle säga, vet du vilken den där sägningen i svensk musikhistoria är där alla säger jag var där?
Alltså, är det Bruce Springsteen kanske? Alltså,
nej,
alltså det finns ju Woodstock,
nej,
och de här.
Nej,
alltså,
nej, men det är i Sverige. Oasis spelning på Hultsfredsfestivalen typ 96. När de var okända precis innan de slog igenom första gången, hade släppt sin första skiva. Min pappa exempelvis, han var ju på Hultsfredsfestivalen och säger jag var där. Och sen har jag frågat honom när jag har hört att det här har blivit en grej, att alla säger att de var där. Jag bara så här, var du verkligen där eller var du på Hultsfredsfestivalen? Han bara, jag var nog på Hultsfredsfestivalen bara. Men han har sagt i alla år att han var på den där spelningen, men där är busted.
Nej, fy fan. Nej, vi får se om det blir lika lyckad 20 år framåt för Kobbie Menous som blev på Oasis efter att man hade varit där, så att säga. Jag noterade att han blev landslagsspelare 1208. Vad tycker vi om det här att engelsmännen delar ut sina små hattar efter varje landslagsdebut? Har man någon åsikt i frågan?
Alltså jag tycker väl att det är ganska, ganska fint. Jag har ju själv varit på National Football Museum i Manchester och där är ju väldigt mycket historia med de här hattarna. Så det är ju från när landslaget skapades. Har du sett den här dokumentären förresten på Netflix som kom när de startade engelska högsta ligan på något vänster också? När det är en dokumentär som gjorde på Netflix. Oklart vad fan han heter. Han som spelar bad guy i Kingsman-filmerna, de två första. Han som spelar Charlie i Kingsman. Han är huvudpersonen i den filmen, kommer absolut inte ihåg, den släpps för typ 5-6 år sedan, ganska ganska sevärd ändå, The Beautiful Game eller någonting, in The English Game eller någonting hette den.
Du har gett folk väldigt lite för att hitta den här, känner
jag. Ja, jag vet, jag kan googla vad den heter. Men jag tycker att det är fint, man ska värna om sin historia.
Det är Anthony Gordon, landslagsdebut. Han fick ju starta den där matchen. Esri Konsa kom ju in istället för Kyle Walker, också landslagsdebut. Och Kobbie Menous då, så det var cap 1278, 79 och 80. Men på tal om att värna sin historia, har du hängt med i Tröjgate i England också inför den här premiärmatchen?
Ja, The English Game heter den. Finns på Netflix från 2020, så det är absolut typ 5 år sedan. Vad heter det? Ja, jag har inget med i Tröjgate, men du får ge lite recap. Det är en engelsk flagga på kragen som inte alls är en engelsk flagga, eller hur ser det ut?
Nej, precis. Det röda då, St. George's Cross, har ju istället färgmodifierats och det går väl i röda toner rakt neråt, så att säga, från huvudet ner mot ryggen. Sen det vågräta, den vågräta delen av korset är ju då gjort i olika blåa och rosa nyanser istället, och det har skapat ett jävla liv i England. Det finns ju inget land som blir så satans kränkta som när man gör något sånt här mot nationen. varför är England ett så jävla efterblivet land på så många sätt?
Nej, jag vet inte.
Alltså det var en retorisk fråga. Det finns väl inget svar på det här. Men alltså, vad fan? Premiärministern är involverad i att jag tycker ju inte man ska leka med vår flagga. Alltså låt folk göra. Vi har turkos på vår svenska landslagströja och det ser ut som skit. Det här är ju i alla fall snyggt. Låt det bara vara.
Ja, men exakt. Alltså, det känns som att vi typ är på väg lite ifrån woke-tiden där alla är så jävla lättkränkta. Men det här är ju folk som, alltså folk som blir arga på att man gör om flaggan. Det är ju folk som tycker att woke är vidrigt. Och sen är de mest lättkränkta själva överhuvudtaget när någon gör något med deras flagga. Det är så fruktansvärt jävla hål i huvudet. Och det här är väl typ gjort på alla Nikes tröjor inför VM. Att de har gjort något med flaggan där bak.
Alltså, ja, det har jag faktiskt inte full koll på om de har gjort det.
Jag tror det.
Ja, men de lyfte upp lite flaggor och skulle vara färger som hänvisade till jävla träningsoverall 1906. Alltså, de finns ju alltid någon sån. Det vet jag att Liverpool kommer med sin tredje tröja så är den plötsligt i grön och det är det, ja, men den ska hedra typ stadens papperskorgar eller någonting. Det är alltid något skit. Alltså, det är så krystat och det kan man väl tycka vad man vill om. Men då brukar jag ändå ha jobbat fram någon liten historiskt, något historiskt vingslag de vill försöka sätta på pränt i någon ny tröja. Men att, att en hel nation, det säger såklart jävligt mycket om vad fotbollen har för status i det här landet. Men det har ju också då börjat skrivas sådana här jävla petitions till parlementet. Och jag tror når det över 100 000, det är ju också med tanke alltså, på tal om saker som inte är moderna. Det är ju det engelska underhuset, vet du. 100 000 underskrifter som måste det debatterats. Det är inget att skoja om och raljera kring och det, Marcus Rashford fick ta sig in skit för att man ska sätta mat på bordet till, till skolbarn som fan inte ens ska få käka under en hel dag i stort. Men det finns så mycket problem i det där jävla landet och ändå så är det mycket möjligt att de kommer stå i 3 dagar och debattera flaggan på en fotbollströja 3 dagar i det där jävla underhuset. Jag tycker om England på många sätt och vis, men det finns också inget land som kan få mig att bli så satans förbannad på sakers välstånd egentligen.
Har jag berättat i den här podden hur när jag skulle fixa bankkonton när jag bodde i England? Ja, det har jag berättat. Kanske mer i andra podden, men jag har sagt det här någon gång också. Men har jag berättat hur det gick till när jag skulle få ett bankkonto?
Alltså, jag vet ju hur helvetisk byråkratin kan vara. Det brukar ju krävas i alla fall en elräkning, vilket är helt sjukt att det är där de börjar för allting i sina processer.
Nej, alltså jag går in på Barclays, så jag kanske har berättat det här. Då blir det upprepning, det skiter jag i. Men jag går in på Barclays för att det liksom, Premier League uppvuxen med mäktigt att ha ett Barclays-konto liksom, när man ska få in lönen på. Går dit, vi behöver en elräkning eller gasräkning i ditt namn. Jag bara, alltså jag bor ju i ett flat. Jag delar en lägenhet med en kille och lägenheten står inte på någon av oss. Den står på liksom landlorden. Ja, men du måste fixa det. Jag bara frågar honom, han bara, men vi har kvartal. Så även om de ändrar på ditt så kommer det ta 3 månader minst innan vi får en räkning i ditt namn. Jag bara, vad fan ska jag göra i 3 till 4 månader utan att få lön? Alltså, vad är det?
De är så sjuka. Jag vet, jag har en polare som han hade ett årskort eller medlemskort på Liverpool i sin dotters namn också. Och fick biljettilldelning på det, men så behövde han göra något. Hon bytte efternamn eller någonting. Då behövde de ju också ha en elräkning i hennes namn. Men bara så, men hon är 12. Hon är 12. Hon har ingen elräkning. Nej, men då kan vi tyvärr, vi måste ha ett bevis på, vi måste ha hennes pass plus en elräkning plus att hon bor i ett hus. Men hon betalar inte räkningar i hus. Nej.
På tal om England och dess fotbollsförbund FA som driver det här engelska landslaget och Wembley, så har spelschemat satt för avslutningen i april och Liverpool spelar alltså Merseyside Derby onsdag 20.00 på Goodison Park. 20.00 kanske jag redan sa. Och därefter så spelar man 12.30 borta mot West Ham med Robin Bylund på plats lördag. 3 dagar senare är det. Kommentar?
Ja. Jag såg att någon lyssnare till oss var väldigt snabb på att slänga in det där. Först kom det lite utan kontext.
Det var en usel bild. Han la upp en bild på ett spelschema och bara sa att klaga att jag skulle säga att FA vill att Klopp ska vinna ligan. Men bara så här, kompis, din bild visar ingenting. Men jag fick ju själv gå in på spelschemat för att fatta vad han ens ville komma till.
Nej, du gjorde ett stort journalistiskt grej. Nej, men vi har ju väntat på, precis som nämnde, både du och jag ska göra vår sista helgen i april där 26, 27, 28, typ. Och du ska se mäktiga Manchester mot Burnley. Blev det lördag mitt på dagen?
Lördag 15.
Lördag 15. Nu pratar vi ju engelska tider också. Får man bara
tydlig med det. Sån stor posör jag är.
Exakt. Men alltså jag... Tror du att Klopp kommer få några frågor om detta på presskonferensen på fredag? Tror du att Klopp kommer tänka eller när han fick det i lördags eller när det här kom ut? Det var väl under gårdagen, vilket också är sjukt och också hur sent in på tanke på att det var den här helgen även innan då, 20 april, de först schemalade nu.
Det stod på hemsidan att det skulle komma 21 februari skulle schemat för april sättas.
Ja, de kanske saknar ett par elräkningar för att få ihop det ordentligt. Ja. Men Klopp kommer ju få frågor, sen kommer han dunka sitt huvud i väggen och sen så kommer han tänka på hur jävla skönt det ska bli att slippa England ett år eller två efter att det väl är slut till våren här. Men det, vi har sagt det tillräckligt många gånger, det är ju helt otroligt. Om nu ett lag spelar onsdag sent, då bör väl det laget rimligen inte spela tidigt lördag, men det är
tuffa
också
tuffa matcher också. Alltså Everton borta, ja. West Ham borta. Alltså det är fush. Sen att ni alltid slår Everton, men alltså åka till London Stadium med den vilan, ingen rolig jävla match alltså.
Nej, sen är det väl polisiärt organisatoriskt att ta till eller så måste ta sig i beaktning, för det är ju även ett North London Derby på söndagen, Tottenham mot Arsenal. Att då lägga West Ham Liverpool samtidigt på söndagen hade väl varit problematiskt. Nu vet jag inte vilken match de la 18:30, men det är också problemet att det finns tre typ olika intressenter. Alltså Sky har ju sin del, sen har väl BT en del, sen är det de här jävla TNT. Jag tror det är de jävla idioterna som har den här jävla 13:30-spotten. De vill alltid ha Liverpool, så då lägger de alltid Liverpool där. Det blir ju helt jävla förändrat. Det är tre olika tv-bolag som ska ha sin bit av kakan. Och alla vill ju såklart ha en bra match. Det gör ju också att schemat inte bara tar hänsyn till vad som vore rimligt i förhållande till att lagen ska få rätt vilor. Utan istället så har TNT antagligen ett kontrakt att 10 helger per år, ungefär säsong, så ska de få välja 12:30-matchen utifrån vissa förutsättningar. Och då väljer de Liverpool uppenbarligen 8 gånger av 10 den här säsongen.
Men alltså, in och kolla nu. Alltså, Chelsea möter Arsenal på tisdagen. Vad heter det? Aston Villa spelar varken... De spelar inte midweek den här veckan. Den matchen är 21:00 på lördagen. Alltså den 27. Varför inte flytta West Ham och Liverpool? Så det är nog ganska stor skillnad. Alltså, att
tror de vill ha Liverpool i London 21:00? Alltså det är ju tyvärr sådana delar också i det. Det blir ju tyvärr pisslag som får...
Det är inte så... Ja. Alltså, West Ham-Liverpool är inte en hög riskmatch. Alltså, det är klart det kommer supa. Alltså, men fan, Chelsea åker till Birmingham 21:00 eller 20:00 som jag som är poserande engelsman säger. Alltså det är klart det kommer bli fylla oavsett, så jag tror inte att det är säkerhetsskäl just där faktiskt. Ja, nej, det är bara tokuselt, men jag tycker såklart att det är bra av FA.
Framförallt så tycker faktiskt hela min familj det är asbra att det är 12:30. Vi har en lång, eller lagom lång weekend, hela familjen, fredag till sen måndag kväll, så dammar vi av fotbollen lördag förmiddag och
får sen... Går du ut och super med Pierre sen?
kan ju råka bli så också. Frågan är om Pierre kommer att återhämta sig. Han var ju på svensexa i Berlin i helgen. Mer levande, eller mer död än levande var vad han skickade hem till Sverige när han satt sig på planet från Berlin tidigare. I alla fall. Så mycket kärlek och kämpa till Pierre om han lyssnar här måndag morgon.
Jag kommer ju skicka en förfrågan till dig ungefär när vår match är slut vid 17 på lördagen. Skicka en prisförslag på en Uber London till Liverpool kostar och fråga om vi ska ta en night out på Matthew Street.
Fy fan, alltså, det ska ju mycket till att man tackar nej till en night out på Matthew Street. Alltså.
Svårt för mig, jag ska åka med 5 United polare. Svårt att få med dem till Liverpool 18:00 in kväll i Manchester också. Lisa på mig.
Det är det ju fan inte efter att jag och Henke Ulsson bondade när han konstaterade på Twitter att jag och han är två av de mest älskvärda människorna i verkligheten. Även om det inte framstår så på Twitter alltid.
Retards på Twitter, men två mest älskvärda människorna privat. Det är älskvärt och inte alls värt från vänt sagt av min broder Henrik Olsson som jag ska åka till och kolla på United Burnley mot. Nej, det blir kul. Fan, 50 minuter, det är starkt. Jag var skeptisk inför det här avsnittet, men vi har ändå gnuggat på.
Ja, nej, men
vet du vad jag ska säga, Robin? Vet du vad vi har glömt?
Jag har inte glömt någonting. Du kanske har glömt det och tänker att jag har glömt det, men du kan få säga vad du tror att vi har glömt.
Jag tror att vi har glömt, eller jag hade i alla fall glömt, men du kanske hade stenkoll på det här. Men vi har ju möjlighet att göra det här avsnittet och sända två gånger i veckan, oavsett när det inte spelas som fotboll. Tack vare våra kära vänner borta hos ATG. Som sagt, tuff Big Nine-omgång i helgen där det blev 5-1. Det var två matcher i League One, det var två matcher i, vad fan heter den, Segundan, heter den så? Det gör den, va?
Villarreal B, när de dyker upp, då vet man att då får man klia sig ett par gånger extra i skallen.
Nej, där sliter man rejält. Men som sagt, Premier League drar igång till helgen och vi kommer spåna till en trippel som vi förhoppningsvis kan presentera på torsdag. I alla fall våra tankar, nytt Big Nine, och vi kikar lite på. Jag börjar bli ganska taggad när man ser Villa och Tottenham tappa poäng samtidigt som United får tillbaka sina spelare. Om vi kan lösa ett odds på att Manchester United slutar topp 5 och därmed troligtvis kvalificerar sig för nästa års Champions League. Så nya tag nästa vecka, så hörs vi av mer då. Och glöm inte, spelar ni på ATG så måste ni vara 18 år, och har ni problem med spel finns stödlinjen.se till hands.
Så är det. Och nej, för fan, det hade inte ens jag glömt. Jag förstår att du kan känna så ibland, men jag skulle knyta ihop säcken där med mitt hästspelande som vi inledde med. Det var, tyckte jag var en trevlig, perfekt så här, bryta av med när det inte spelas fotboll. Så varm rekommendation att man även tar en kik på hästapollarna inne på ATG.
Ska du på Elitloppet?
Ja, jag får, det är en intensiv vår fotbollsmässigt. Elitloppet hade varit otroligt roligt att göra. Men,
vilket datum är det?
Skulle jag ju såklart veta nu när vi ska pusha det. Men 24 maj slänger jag ur mig, så kan du kolla om det stämmer. 25 maj kanske? Ja, 26 till och med. Det är väl Elitloppshelgen inleds nog den 24, säkert redan. Någon litet små ponnisar som springer runt på fredagen eller någonting.
Men, nej, det hade ju varit kul. Det är alltså FA Cup-finalen dagen innan. Jag har varit inbjuden att springa Göteborgsvarvet helgen innan och sen en Champions League-final veckan efter. Alltså jag har typ inte en enda lucka snart fram till sommaren. Det är stökigt, men det är kul.
Alltså jag tror visserligen, jag har, alltså med tanke på att det är för cuphelg och jag är egentligen hemma, så en total weekend kommer det ju bli på lördagen. Så kan vara att du har öppnat en dörr här till att det blir något mer. Vi får
öppna. Du och jag står längst fram i ölhattar, kampa utanför sol och alla.
Jag tror det är kört. Alltså för det första, vi får ta ett snack med våra goda vänner på ATG kring det här. Jag tror det är lapp på luckan redan annars. Men ja. Väldigt, väldigt kul. Jag kikar på min egen Big Nine-rad också nu precis. 3-1. Klart det var svårt. Men satte Villarreal-matchen. Jag känner att jag har koll på B-lag.
Jag satte wildcard på England.
Alltså, man ska ju komma ihåg att har man 3-1 så är det ju bara 2 man egentligen har med tanke på wildcardet. Tuffa tider, vi tar nya tag. Som sagt, trippel kommer senare i veckan. Vi kommer tillbaka senare i veckan. Då har vi kanske lite mer landslagsfotboll att plocka ner. Vi får väl se status på spelare, hur många som har gjort som Bukayo Saka och gänget och klivit av respektive landslagssamling för att göra sig redo. Vi har en jävla helg. Vem kliver av?
Vigge kan kliva på allas bästa. Fy fan, jag orkar inte se honom.
Nej, vi ska för folks fortsatta välmående inte prata svensk landslagsfotboll här. Det räcker att man tar del av det på andra håll och kanter. Bänka dig för Sverige, Albanien. Se Vigge stänga igen butiken och ta med dig det inför att vi startar upp Premier League. Ruska jävla lördag som väntar i Premier League. Men vi kommer till det senare i veckan. Och så söndag, herregud.
Fan, United spelar sent. 20.00, Brentford borta.
Otroligt att de fortsätter på de engelska avsparkstiderna. Men så är det. Och med Fabians vidriga flin där så avslutar vi dagens avsnitt. Önskar er en skön start på veckan och så hörs vi snart igen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.